Kjellander och Björk. Här går vi rakt in i del 2 av vårt samtal om sex i framtiden. Ni som inte har hört del 1 bör titta på avsnittet innan här i listan och lyssna på det först. Där pratade vi dåtid och nutid. Och här kommer vi nu kastas rakt in i fortsatt dialog om nutid, för att vi sen ska spana ordentligt framåt och titta på kluriga koncept kring sextech. Håll till godo, ha kul, hej! Jag har en grej till på idag, ja, innan vi går in, innan vi ramlar in imorgon.
Yes.
Och det är en problematisering till en liten... Jag såg ett TED-talk som är då... som ramlar rakt in i min egna värdegrund då egentligen. Och då är det så här, när vi då har så svårt att samtala om sex i vardagen, sex som mänsklig upplevelse, så är det ju, kan man ju ställa sig frågan om det faktiskt är pornografin, porren, som utbildar våra barn i sexualitet. Alla människor med en uppkoppling kommer att titta på porr. Porr är inte nödvändigtvis en rättvis beskrivning av hur intim sexualitet fungerar mellan homo sapiens. Och det tar en kvinna som heter Cindy Gallup upp, som har skapat en rörelse som heter Make Love, Not Porn. För att hon ser då, och det här är alltså en gammal kvinna som gillar att ha sex mycket. Och helst med unga män. Och det är lite coolt. Hon berättade det rakt av, okonstlat, på det här TED-talket. Och hon säger också att jag märker när jag har sex med 20-30-åriga män att de tror att liksom hardcore porn, som hon säger det, är sättet som man har sex på. De har inte fattat att det här är en intim gemensam fantasi typ som ska ske människor emellan. Så jag ställer mig frågan, är det porren som utbildar våra barn i sexualitet?
Ja, hon har varit med i flera generationer här.
Ja, ja, hon har ju då, och så hon är ju, dessutom är ju skitfrän den här tanten, för hon berättar ju som att jag gillar ju att ha sex, ja, med unga män. Och jag tycker det är en ganska ärlig, okonstlad bild av vad hon tycker om. Den är ju mindre konstlad än den som vi håller på med när vi inte kan prata om det då, liksom.
Verkligen.
Som kulturföreteelse. Så vi ska lyssna lite grann här.
I date younger men. They tend to be men in their 20s. And through dating younger men, I encountered very directly and personally the real implications of the creeping ubiquity of hardcore pornography in our culture. So we live in a world today where hardcore porn is more freely and widely available via the internet than ever before, where kids like you are accessing it at earlier and earlier ages than ever before. And as a result, we now have an entire generation growing up that believes that what you see in hardcore porn is the way that you have sex. And this is exacerbated by the fact that we live in a society where we all have sex, but nobody ever talks about it. Parents are often way too embarrassed to teach their children about sex, and schools and colleges often run into issues of political correctness if they try and make up that educational gap. And so hardcore porn has become, by default, the sex education of today. And that is not a good thing.
Kul, Mats. So, för det där, det glider ju, kan jag säga glider här nu. Mm. Vissa, det här glider ju in samtalet, tycker jag, på just alltså intimiteten. För den är ju som någon form av då, ska vi säga, inte motpol, men nästan till motpol i vad liksom vad porrbranschen pratar, ja, om. Just om vi slänger in robotar i grytan här. Mm. Om det ens är möjligt att känna intimitet med en robot. Kan det vara övergången till framtiden?
Ja, men det är väl en utmärkt fråga som jag inte känner mig kapabel att svara på. Jag tror ju faktiskt det. Jag tror ju, eftersom jag är så himla investerad i AI, jag sitter absolut på hype-tåget kring AI. Jag vet inte ens om det är hype längre. Jag vet ju att vi kommer kunna emulera alla tänkbara känslor som man behöver. Om jag sätter dig mot ett gränssnitt som ser och verkar vara en människa fast det är en AI, så du kommer knappt kunna ta skillnaden längre 2017. Och det är vad vi på Esatto kan få fram ur liksom en sån där kognitiv plattform. Vi inte, vi pratar ju om Turing-testet kring AI, att man ska kunna, men det är klart att man kan avslöja det, men du kommer att känna en känsla. Vi, och dessutom när vi kan läsa din känsla, så kommer jag kunna anpassa innehållet, så att om du blir ledsen så kommer jag kunna ha ett innehåll som anpassar. Det kan vi göra här idag. Så vad fan tror du vi kommer kunna göra om något år bara? Med, tror du inte att man kommer då kunna känna intimitet eller känna kärlek för någon som är varm, upplevs som varm och lyssna på en och fan såna grundläggande fina mellanmänskliga saker?
Kanske något som det här.
What's it like to be alive in that room right now?
I wish I put my arms around you. I wish I could touch you.
How would you touch me? Can you feel me with you right now?
I've never loved anyone the way I love you.
Me too. Now we know how.
Det här är ju Joaquin Phoenix som pratade om en AI i filmen Her.
Just det.
Och här har ju han då en relation med ett gränssnitt, ett program.
Mm.
Pratar man då liksom robot sex eller intimitet här med liksom ett program, så mycket av det är också på något vis fokuserat på liksom individen. Mm. Och pratar man liksom, visst, du kanske kommer kunna känna, tror jag också då, en intimitet med en robot.
Mm.
Men vad gör det också, vad gör det med intimiteten människor emellan?
Mm.
Vad kommer sexrobotar göra med intimiteten oss människor emellan?
Det där är typ kärnan i vårt avsnitt. Det blir ju inte som förr. Men du vet, och för att prata om vad jag var förr då. Ja, men hur intima har vi varit? Om vi pratar om tiden före pornografin. Hur intima var vi då? Hur bra samtal kunde vi ha om sexualitet 1930? Alltså, jag skulle ju säga, vi har ju en vaneföreställning om att vi skulle ha haft en fantastisk sexualitet, att nu då potentiellt hotet om teknologi ska förstöra intimiteten med människor emellan. Ja fan, den har ju aldrig funkat. Vi har ju knappt kunnat haft ett bra samtal sen. Vi kunde ju inte i Grekland heller, för då var det bara männens sexualitet liksom.
Mm.
Så det är väl egentligen det som är up for grabs. Vi kan ju definiera en helt ny arena för människan nu, där faktiskt teknologin kan hjälpa oss.
En studie här från University of British Columbia säger då att 1 av 10 har kollat sin mobil medan de har sex.
Ja, den är ju...
Så någonstans har ju tekniken liksom axlat sig in med armbågarna.
Ja. Absolut. Det jag tror kanske kan hända då, det är ju om man tänker sig möjligheterna med teknologi. Och jag tänkte jag skulle lista några trendområden sen. Det är ju att människor som på ett eller annat sätt har problem med den här arean, med intima relationer. Det kan vara avstånd eller det kan vara liksom att du är liksom någon form av dysfunktion, har ju då möjligheten att få till en av alltså fundamenten för mänsklig upplevelse. Det är ungefär som luft och vatten och sex. Det kan lösas på ett annat sätt än prostitution. Som vi då inte har lyckats trycka in på ett bra och sunt sätt i någon kultur någonsin, är min uppfattning. Det känns som att ja, men där vi har haft ett bekymmer där hela tiden. Men vad det också kan innebära är att det kan vara easy way out. Om du tänker att det är en ganska komplicerad social historia det här med att få till en intim sexuell relation där man är trygg i varann och utvecklas och kul ihop. Typ, eller, ja, men du vet. Det kräver väldigt mycket mod att göra det. Och då kanske det här, om det blir tillgängligare att konsumera sex via robot istället, så kanske det inte driver oss i rätt riktning.
För den tanken väcktes någonstans också då, hos mig, apropå alltså, visst vad teknik gör, men att den kanske då gör, att kan det bidra till att göra oss mindre liksom mänskliga om man tänker
distanserade.
Ja, men om man tänker typ exemplet av att liksom av samtycke.
Ja.
För det finns ju inte där, utan med en sexrobot då tvingar ju du din vilja på den.
Ja.
Du är ju liksom
en
Westworld. Ja. Liksom.
Så det här kommer ju då funka i gapet mellan tills vi gör bedömningen, etiska bedömningen att en robot är levande. Om en robot kan ha en upplevelse och kan emulera alla aspekter av ett medvetande, vad är det som säger att det inte är medvetande då? Och då helt plötsligt, då behöver vi ju samma typ av konsent, medgivande från dem för att ha en sexuell relation. Och om jag programmerar en robot, alltså rent etiskt problem då, om jag programmerar en robot att tycka om mig, är det samma sak som att jag manipulerar en människa att tycka om mig? Det är ju bara skillnaden i hur jag matar in information.
Ja, och jag tänker också relationen som du har mellan dig då och en robot, mellan dig och en sexrobot, om det nu kommer att heta så framgent där. Mellan dig och en robot, men hur det påverkar relationen mellan dig och på något vis en annan, din andra människa runt omkring dig. För du sa någonting inledningsvis där också om att, apropå våldsfilmer, och det är klart alltså hur det påverkar. Och den här typen av liksom konsumtion, fel begrepp att använda, men den här typen av liksom relation kanske då, den kommer ju också påverka människor. Och om det inte, alltså frågan är väl egentligen, ska sexrobotar liksom programmeras då till att säga nej?
Men en dystopisk, men bland annat så, för om man nu tänker sig att man ska använda sexrobotar för att bilda oss i mänsklighet, då ska det ju definitivt vara en komplicerad social relation som sexualitet också är.
Just det, att du har de här både för nöje och för utbildning.
Och jag vet inte, det är ju det känns ju som att
vi, ska vi lära mig någonting?
Ska vi försöka få till en myndighet kring sexrobotik här?
Nej, men jag tror att just den etiska, för jag menar det finns ju hela den här liksom etiska debatten kring självkörande bilar. Vem ska bilen liksom köra på? Vad är de här robotarnas roll? Ska de bara ge dig liksom obegränsad tillgång till
intimitet?
Eller har de också har de som gör och tillverkar de här och de länder som liksom signar av sina liksom licenser eller vad det nu kan vara, har de ett ansvar i hur de faktiskt påverkar människor?
Ja, absolut. Om vi nu tänker oss på allvar att en nationsstat ska styra och inspirera människor i en viss riktning, då ska all autonom etik och moral bestämmas från liksom, i en demokratisk process. Så på samma sätt som att Elon Musk inte ska avgöra vem som ska dö när min Tesla kraschar, utan det ska ju då alltså min region som jag har kontraktet med, den ska avgöra det, så ska ju hur jag utvecklas interpersonellt ska också, tycker jag, komma från den nation som jag har kontraktet med. Det vill säga, och jag säger inte att vi ska förstatliga saker på något komplicerat sätt här alls. Det ska vara en demokratisk process som avgör hur vi ska utveckla nationsstaten. Det är ju vi kollektivt som ska utvecklas mänskligheten.
För jag tycker det är spännande just konceptet att roboten, nej.
Ja, nej, men nej, det
nej, nej Mats.
Jag vet inte om vi kan landa den, men det är ju jätterolig. Det är ett jätteroligt problem och diskutera. Och om vi tänker så att all robotik och automation ska prenumerera på etik och moral från...
Uppdaterar roboten liksom. Ja. Du har en ny moraluppdatering.
Ja, jag ser att det måste vara så. På allvar. Ja. På samma sätt som att vi kan ju inte ha en autonom process i samhället som tillverkar korv att äventyra vår moral och etik. Det är kontrakt som vi har gjort med samhället. Så om vi då pratar om det i form av nationstater, så ska ju Sverige avgöra vad som är rätt etik och moral och lag för utvecklingen av Sverige på samtliga autonoma nivåer. Det här jag funderar jättemycket på, hur vi ska systematisera moral. Hur det inte då ska vara tillverkarna som ska stå för moralen. Det ska regionen göra.
Jag håller helt med dig. För just nu så drivs ju den frågan av kommersiella intressen.
Och det är kraftigt stukat.
Och där är ju en robot som kräver samtycke det är långt borta.
Ja. Det är en fråga som kommer att...
Som definitivt tror jag kommer att påverka hur människor... Jag menar, har du liksom tvingat din vilja på en robot i 17 år.
Ja.
Vad händer när du liksom träffar en vanlig människa?
Ja, men vad gör vi med om du är elak med en katt, Andreas, som då är som har ett mindre medvetande än oss, men kan uppvisa alla tecken på lidande som är definitionen av en form av medvetande just nu så här långt, då så fort du är elak mot katten, vad fan, då blir ju du en social paria. Vi tycker inte om dig när du är elak. Samma sak kommer garanterat ske med robotar. i vår närtid, innan 2025, bara för att sätta en tidshorisont som är rimlig, kommer vi... Alltså jag tycker det känns jättejobbigt när de sparkar på den här liksom hästroboten. För vi, liksom, jag tycker det känns skitelakt.
Och bland alla de här liksom, uppkopplade dildos och teledildonics så hittar jag någonting då som faktiskt var väldigt intressant, som är då någonting som heter Campaign Against Sex Robots, som är då en kvinna som heter Kathleen Richardson, och ett svenskt namn dök upp där också, Erik Billing. En lektor i informationsteknologi. Jag vet inte om han, hur engagerad han är i den här kampanjen, men hans namn dök upp där i alla fall i en artikel. De har startat då den här kampanjen som ska öka kännedomen just om det här ämnet, att få till ett förbud för sex med robotar. Just de argumentet att det objektifierar kvinnor, den liksom, det befäster synen på kvinnor som sexobjekt. Alltså, det är ju det per definitionen är humanoid roboten är, och att det liksom presenterar dem som, det är egendom.
Ja. Jag den känns jävligt akademisk så här, och den är jag tycker, om man ska säga så här, en annan liksom så här värdegrundsdiskussion då, för och så bryter vi lite i det där sen. Jag tycker ju att PK är lika problematiskt som högerextremism. När vi då inte då kan ta i saker rent för att det är laddade objekt, eller kan ha en diskussion med en nazist här i rummet för att vi ska inte ge nazisten en plattform att kommunicera. Det innebär ju bara att vi polariserar olika verkligheter. Så jag tycker att den där har en PK-tendens som inte kommer att hjälpa oss för jämställdheten, utan snarare försöka lösa jämställdhetsproblematik kopplat till MeToo och kopplat till rättvisa förutsättningar i en civilisation som en separat företeelse från liksom objektifiering, sexualitet av robotar. Jag tror det spelar ingen roll vad man kommer fram till där, för att de har inte en fucking chans att påverka den här rörelsen.
Nej. Och det tror inte jag heller. Nej. Däremot tror jag att den är liksom eld i debatten. Att den startar liksom en hälsosam debatt som är, för det finns ju en grund i de här liksom, jag tänkte vi ska lyssna lite grann på vad den här Kathleen har att säga. Vill du höra
mig? Jag är jätteintresserad.
First, why do you want to ban sex robots?
I think we have to understand that what we're actually encouraging with these dolls is more human isolation. When you're in the presence of an object, you're still alone. But there are many people who are going to tell you that you're no longer alone, that actually you've got a companion or a friend or a significant other. And I want people to think about this. I want people to stop thinking about the word robot and think about the word property, you know, and what we're being encouraged to do is have relationships with property. So it's really a new level of consumerism we've entered into, where now you don't just buy products on the market because they make you feel great or they can enhance your status, but now you can have a relationship with a product. And that's basically what these dolls and sex robots are.
And you object to the characterization of it as buying sex as a service, as you would with prostitution.
Mm. Men jag förstår hennes meddelande. Det är som du säger lite grann. Det här kan vara en utmärkt pool i debatten. Men hennes statement, hennes liksom approach till det, är ju exakt samma sak som kyrkan har gjort i alla tider. Det jag inte förstår. Vad hon då, ungefär som Frankrike har gjort ganska nyligen, tagit bort mobiltelefoner på skolor. Vad de då gör där, att man försöker managera ett beteende som man inte förstår, kommer ju leda till andra bekymmer. Hastighetsminskningar i mänsklig evolution, eller vad nu må ha hänt. Jag tror ju, det är därför jag tänker att man ska ha ett myndigt bra samtal om vad en moderat, sund riktning kring människans sexualitet medels teknologi ska ta vägen.
Att försöka förstå varandras sidor. Och det gör man ju, tror jag, här också. Men jag tänker att om vi hade haft en sexrobot som såg ut som en liksom 1700-talets slav, då hade ju det ryckt på ögonbrynen, för att det är inte liksom socialt acceptabelt. Nej. Och idag på något vis, nu pratar jag lite grann från deras perspektiv,
ja, men shoot,
har vi den liksom sociala acceptansen av att kvinnor kan vara sexobjekt, ja, och då liksom befästa dem i den här liksom, ja, produkten. Och där är vi, det vet jag att vi ser exakt samma, ja, samma liksom, och
jag,
på saken.
Jag tycker att den, jag förstår att det är liksom en så här magkänsla respons, att bara, men vad fan håller ni på med? Ser ni inte att det här är bara en acceleration av det här problemet som vi redan har? Men den är liten och kort, och den är här och nu normorienterad i tanken, när man då inte har sett på att vi liksom, ja, men digitaliseringen, den här, det som vi är inne i nu, det är ju för fan, det är ju lika stort som att vi blev landgående djur. Det är ju inte liksom, det är ju, industrialiseringen kan ju potentiellt uppfattas som liten jämfört med digitaliseringen. Så i det perspektivet då, att bärna någonting som kommer vara, vi kommer ju vara en robot mest sannolikt. Vi kommer ju vara en någon form av hybrid, förstärkt med massa saker. Och bärna det med det kort perspektivet, kommer vi, det kommer se ut som en fjantig plutt i liksom i sakers storheter. Är du med på?
Ja, men jag är med. Ja. Och jag tror helt rätt på den, det spåret du är inne på, att det handlar snarare om samtal, alltså hur man använder det här. För jag, ja, menar, tar USA och många andra länder som tar fram liksom robotar för krigsföring, och där pågår ju liksom en etisk debatt, ja, kring, och även kring lagstiftning och så, ja, vidare, hur etiskt är det egentligen att sätta in de här krigsförande robotarna mot liksom människor som egentligen inte har en chans.
Ja, det är ju jättespännande tider rent etiskt nu. Just eftersom vi har en sån extremt liksom driving force, drivande kraft i teknologi. Jag vet inte varför jag måste säga det på engelska.
Nej, men.
Den är så extremt påtaglig, och definitionen för vad den mänskliga upplevelsen ska vara är under omförhandling. Alltså kontraktet är under omförhandling fundamentalt, på samma sätt som vi förhandlade om den någonstans från 1750 och ganska hårt under industrialiseringen också. Så jag tycker att MeToo-objektifieringen, översexualiseringen och sådana saker, jag tycker att det är på riktigt är jobbiga problem som vi har i samhället idag. Och du som gammal reklamare har ju faktiskt för åtminstone tidigare hjälpt oss spint på den, sälja limpa med liksom med sex.
Jag kommer inte ihåg just det här specifika caset.
Nu får du ta all reklamhetta. Nej, men du får
absolut, och därför på det sättet tycker jag att det är jättebra, och med det positiva som till exempel den här kampanjen, att du för ju såna här ämnen upp till ytan, precis som MeToo, att det för ju liksom jämlikhetsdiskussionen upp till ytan.
Men där är också någon Cindy Gallup som vi lyssnade lite grann på innan då, som pratade om att vad fan, titta inte på porr för att utbilda dig sex, ha sex istället med andra. Hon säger ju också att anledningen till att porr är så olämplig kandidat för att utbilda våra unga i sexualitet, det är för att det är en bransch som styrs av män, som producerar innehåll för män, som annarseras och regisseras av män. Alltså, så det är så extremt objekt- och mansdominerad, när sexualitet kan vara så jävla mycket mer om vi bara kunde rulla ut ur PK liksom dimman och börja prata om det på riktigt.
Ja, och därför tycker jag att det är så sjukt spännande när de här då, tekniska koncepten som det ändå fortfarande är rullar ut på marknaden, för då blir det också så tydligt att liksom på ett avståndstagande, alltså med lite avstånd, titta på dem och säga, men vänta nu, vad är det som händer och sker? Hur liksom påverkar oss människor och vad liksom, vad händer? Jag tänker på de här Microsofts Thai eller vad den här liksom Twitter-botten som lärde sig en dag av hur människor skrev på Twitter och så helt plötsligt börjar den liksom spotta ut sig antisemitiska
påståenden. Men liksom, där var det ju, det var extremt, det är så jävla internet. Jag blir också lite glad över det här oreglerade, omodererade, fria internet där. För då insåg ju internet att, vänta, det här är en bot som vi kan dupera. Så de
gjorde det, men jag tänker också att skapar vi en maskin på något vis, som vi tänker att samhället ser ut på ett visst sätt nu, och det här är de liksom gällande fördomar i samhället. Och så sen skapar vi en maskin som ska lära sig av oss, då kommer den ju att imitera våra fördomar. Och så och då på så vis, menar jag, då blir det så pass tydligt när det hamnar i teknik. Ett annat sånt här känt exempel är ju ett program som heter Compass, som är ett program då som användes av amerikanska domstolen för riskbedömning.
Ja.
Hur sannolikt är det att den här liksom, fången återfaller i brott.
Just det.
Mm. Får se då vilket typ av liksom, fortsatt straff eller liksom, vad man nu skulle ge den här individen. Mm. Vilket visade sig då att den flaggade svarta fångar dubbelt så sannolikt att de skulle återfalla i brott som någon annan. Alltså en mänsklig liksom, fördom som var inbyggd i det här systemet. Och en annan, för det här är ju sjukt spännande, det har inte folk pratat så mycket om, men ett bildigenkänningsprogram då från Google som märkte då ansikten, som taggade ansikten av flera svarta personer som gorillor.
Mm. Det var ju sjukt. Det var en tidig...
Men det är ändå på något vis att det för ju upp det här på något vis till ytan så att vi faktiskt kan prata om det.
Och jag tycker det är utmärkt. För det som är, nu pratar vi allmänt om hur vi ska ha ett pågående komplicerat samtal om saker som vi tycker olika. Det är ju det som är vägen framåt. Jag tycker ju att tvärtom för senare tiden att vi har polariserat skiten. Så fort du och jag är inte överens så slutar det med att vi höjer rösten och skriker åt varann. Det är inte så man för samtalet. Så det innebär att jag måste ju kunna få diskutera med en rasist fullt ut på ett hövligt sätt och se om man kan lära sig mer om varandra och därmed kanske närma sig varandra. Och sex har ju egentligen då på samma sätt det här problemet. Det är politiskt, det finns något ångestladdat religiöst runt det, trots att vi vet att det ligger på fan på platta nummer ett i Maslows pyramid. Det är ungefär som att det blir politiskt inkorrekt att prata om luft helt plötsligt.
Precis.
Oh, dåligt. Alltså,
luft ska vi inte prata om.
Fy fan vad hämmande för vilka möjligheter vi har. Det är väl egentligen det som jag upptäckte nu när jag researchade det här, trots att vi satt och fnissade på lunchen för ett år sedan. Mm. Så insåg jag att, vad fan, det här är viktigt. Mm. Det här är på riktigt viktigt för utvecklingen av Homo sapiens. På tal om det så tänkte jag visa de fem trendområdena som sex kommer att utvecklas medels tech i framtiden. Och det är bland annat det här då som de ska gå igenom på den stora sextech konferensen i New York i februari. Som jag funderar på om du och jag ska åka dit, för jag tycker ju det här området varit jävligt spännande nu helt plötsligt. Men så det här kommer då från en rapport som heter Future of Sex, som är ett gäng otroligt pålästa individer som har satt samman en rapport som vi kommer länka ut. Det är landskapet av Future Sex är fem utvecklingsområden. Det är ju de här fem områdena då, Andreas, som kommer att driva den här etiska diskussionen som vi började nu, och vad en sexualitet ska bli imorgon, så är det någon sprungit ur det här. Våra beteenden kommer att springas ur det här. Är
du med? Och vad som kanske också kommer att driva och introducera de här tidiga teknikerna som vi bara ser nu.
Ja, det är ju någonstans här då.
Right.
All right. Så ett område är virtuell sex. Det tror jag vi har tagit ganska bra. Mm. Överhuvudtaget att kunna ha en virtuell sexupplevelse med någon annan. Porren är ju väldigt nära här. Det finns ju redan idag sexspel i VR, och det finns så att du kan ha jävligt liksom, du kan ha den här virtuellt. Mm. Den i sin tur har ju massor med koncept under sig då. Ja.
Att du kan ta på dig en, alltså VR, att du kan ha sex med någon annan.
Ja, då ramlar du in i det angränsande området remote sex.
Okay.
Och det är någonstans där du sitter liksom i Brumflo och din partner sitter i Sollefteå, och ni kan då i en gemensam distanserad upplevelse ha sex med varandra medels någon form av verktyg. Jag menar, det här är ju inga nyheter. Så fort vi hade telefon så hade vi ju remote sex. Mm. Så fort brev som vi har hittat i liksom från när vi lärde oss skriva är ju också remote sex. Fast det pågår ingen liksom mekanisk eller biologisk sak. Det pågår bara i fantasin. Mm. Det som jag då tycker kanske är definitionen av sund sex, det är ju ett äventyr, ett gemensamt fantasiäventyr med någon annan, med skitmycket förtroende mellan varandra, man oavsett vad man blandar in för egenskaper i det då, om man säger så. Och så har vi robotar naturligtvis.
De är med där.
Ja.
Är det ett av
de här
områdena?
Stora områdena. Så virtuell, remote, robots. Och så sen så har vi immersive entertainment. Och det är någonstans här jag plockade grejer då från att jag kan vara nersänkt i en upplevelse som full on känns som en fysisk upplevelse, där jag då kan få ha en underhållningsorienterad upplevelse med min favorit porrskådis typ. Men det är ett exempel. Jag vet inte om det hjälper oss med utvecklingen av intimitet mellan människor. Men det är i alla fall ett av fälten här då. Mm. Och så sen så har vi förstärkning eller augmentation. Som då är, har koncept som biohacking genitals. Ja, genitals. Sexual cyborgs. Alltså att vi
du kan ha två organ. Ja. Könsorgan.
Kanske ett några extra snoppar på ryggen. Liksom. Mm.
Ja, nu, ja, men exakt. Mm.
AI, sex performance coaching. Jag bara pratar om några olika koncept här då. Så, bra jobbat Andreas. Du skulle behöva göra lite mer så här. Alltså ett verktyg som hjälper och förstärker och förbättrar din sexuella prestation, såklart. Mm. Vi har ju kvantifierat oss själv i massa andra avseenden, så varför inte rent sexuellt? Det skulle ju vara jättenaturligt om vi inte var så tabubelagt att prata om att, klart som fan är att jag vill ha en bättre prestation, jag vill kunna göra det, min partner ska tycka att det är coolare och känna att det, vi har det busigare ihop, jag vill bli bättre på akten. Men det här har vi ju redan saker, Viagra, örttea, hjorthorn, alltså det har ju alltid funnits, det har inte bara varit så jämla teknologiskt.
Nej.
Så det här är de, vilka är ditt favoritfält?
Alltså jag kan nog vara påverkad av alla serier och alla filmer och att det på något vis är ändå det, liksom det tidiga konceptet av från sci-fi tänker jag nu. Robotar.
Ja.
Humanoid robots som på något vis ändå manifesterar en människa.
Ja. Vad blir det, vad kommer din fru säga om du har en robot sexpartner?
Det där är ju ett spännande spännande fråga som säkert skiljer sig från olika. Ja. Nu ser jag försöker dra mig ur den här frågan som du ställer just
till mig. Jag vill att du ska sätta ord i hennes
olika människor på. Skulle säkert svara olika på den här frågan.
Nej, men är det en bra fråga att ställa?
Jag tror att det handlar också om gräns. Vad är, och den tror jag kommer in. När intimitet så kommer in i bilden. Mm. Då kommer också otrohet och sådana liksom, koncept in i bilden. Så att det tror jag det är definitivt. Det är nog definitivt inte okej. Skulle jag, alltså, som jag resonerar till det nu.
Ännu känsligare då. Pedofili som har ett kraftigt uppsving i hur mycket det brukas. Medelst distribution av... Den, skulle det vara okej att ha ett robotbarnsex?
Den är ju... Alltså, som det är nu så, vad jag vet, är det väl inte tillåtet. Alltså, det är väl
ja, men vad, det är ett förbud. Det är en mekanisk
sak. Ja, men jag tänker, jag tänker även de så här... såna här dockor och sånt som finns. Det finns ju, det är ett förbud mot det. Mm. Det är mot lagen.
Mm.
Så definitivt ett förbud fortsättningsvis även där. Mm. Men det är en intressant gränsdragning för att det är ett förbud då mot det. Mm. För att det är liksom det barn som är koncept av objekt, det är ju sjukt, det vill jag inte ens liksom tänka på.
Det är skitjobbigt.
Men då har du även då kvinnorna för det här, för det är ändå på något vis i alla fall varit dominerande att det är män som har gjort leksaker för män, andra män i formen av liksom kvinnor som liksom sexobjekt.
Mm.
Så det är liksom, det där hör ihop. Du kan ju liksom, men med barn, definitivt, alltså förbud.
Magkänslan säger ju så här, bara ta bort det här företeelsen ur mänskliga beteendet. Man vill bara klippa bort det.
Att konceptet ens har funnits där liksom.
Men vi kommer ju behöva bryta ur det här för att förflytta normen till ett sätt att hantera den.
Absolut. Men titta då på jag tänker vad typ VR har gjort. Nu vet jag inte vad de har liksom gjort i liksom zonen av bota liksom människor som har de tendenserna.
Mm.
Men VR har ju använts för att liksom bota fobier.
Mm.
Kan det här användas för att, alltså man tittar liksom, vad kan vi göra av den här tekniken för att liksom...
Det finns en annan väg framåt. Jag ska testa ett sving här nu innan vi går in i någon form av avslutning.
Mm.
Alla de här sakerna, det innebär att vi fortsätter att försöka bryta mark kring att göra bättre och bättre upplevelser. Alla de här fem utvecklingsområdena som de har, de ska ju verkligen gå igenom de här då i februari 2018 och se hur det här ska utvecklas och hur arenan utvecklas helt enkelt. Kanske göra den sundare så att den inte är bara drivet av liksom ett fåtal män som objektifierar kvinnor, utan så att den kan få bli en allmän bra digital sexupplevelse.
Sponsras det eventet av Pornhub?
Nej, det gör det inte. Nej. Utan det här är ett frivilligt. Det är ganska, de som har gjort den här Future of Sex-rapporten, det är ju akademiker, researchers. Som
ja, just det,
har
det som, så det har ett vetenskapligt...
Ja, det är absolut. Ja. De,
det är bra.
Och de har ungefär samma... Jag verkligen ärvde deras perspektiv nu när jag researchade. Så här, bara, varför kan vi inte prata om det här? Det är ju en fundamental del av att vara människa. Kan vi inte göra det här på riktigt? Mm. Varför ska det här sopas under mattan? Mm. När vi faktiskt har möjligheten att kunna göra det bättre för samtliga homo sapiens, bara vi vet vad vi håller på med. För annars kommer det ske ändå, fast i skymundan. För det är ju så som... Det är ju så det sker idag. Och då blir det ju en skev och dålig konsumentorienterad industri. Den kan ju vara sund. Mm. Men en annan väg, utan att bli religiös, kan ju vara så här... jag vet ju själv då kring... Jag tycker ju om att spela spel. Jag vet ju att jag måste reglera mitt spelande. Jag har ju samma upplevelse av återhållsamt spelande när jag väl spelar som när jag, då kan få gå, när jag tillåter mig själv i perioder att spela jättemycket. Då är det så bara jag bara fortsätter att konsumera spel. Jag tycker det är så himla, himla roligt och liksom verkligen försvinner in i den världen. Den gör ju inte mitt liv bättre. Summan av sådana perioder där jag spelar jättemycket gör ju inte att jag mår bättre. Jag bara tillåter mig själv att vara djupare i mitt behov av att spela. Mm. Jag tror kanske att sexualitet kan vara lite grann samma sak. Eftersom det, jag ser att det är samma mönster med biologiskt. Alltså, så är verkligen rätt väg framåt att fortsätta vrida på sexkranen. Vad händer om det vi gör det mer återhållsamt då och sundare? Då behöver den inte ut, då behöver vi inte ha liksom en svår eller som svår robot. Jag vet inte om det går att reglera det på det sättet, men att föra samtalet om att ha en återhållsam, mer återhållsam avsexualiserad kultur gör kanske att upplevelsen hemma blir mycket 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 bättre. Mm. Är du med på mitt resonemang ungefär?
Absolut. Jag är helt med. Jag såg inte bara hur utvecklingen av massproduktion av sexrobotar skulle gå hand i hand.
Den gör inte den. Det, det skulle ju vara att det var en större kulturell svingning som gjorde att, vänta hörni, låt oss ta hem det här med sex hem till oss själv igen och se om vi kan genom attityder strypa misskonsumtion av sexualitet och göra det här till en sund, balanserad sak på samma sätt som vi inte pratar så himla mycket om luft. Eller liksom andra basala behov som vi har ordning på.
Precis.
För det är ju verkligen, det blir ju verkligen så. Luften snackar vi om idag i Sundsvall eftersom det luktar satan här.
Det gjorde det faktiskt.
Ja, så det är ju bara när det inte funkar som vi har behov av att snacka så mycket om det. Men om det här med sexet skulle funka, då kanske vi inte behöver snacka så mycket om det. Då bara rullar ju det. Vi behöver inte en miljard robotar.
Nej. Utmaningen är ju att den är så, att sex och teknik är så sammanflätat med så många andra stora problem, företeelser som gör att de ärvs in i
nästa omgång
av vad som görs. Så att det är inte tekniken det är fel på. Ja,
Nej, jag håller med.
Det är bara att vi liksom tar det vidare till nästa stadie och då får man ju fundera på vad händer med i huvudena på oss människor.
Jag tror ju att den jag svingade på här nu är ju det kan ju vara en smula på diskussionsbordet på att det finns ju inte en chans att vi kommer gå den vägen. Det ska ju vara en fundamentalt skift i kultur. Jag skulle ju säga att det över sexualiseringen, det är ju en del av den västerländska kulturen. Den är ju...
Ja, det är bara att ta det av som du nämnde, Me Too.
Mm.
Det är ju liksom...
100%... Ja, jag tycker ju de är väldigt starkt kopplade också.
Ja, ja.
Med både våld, makt och sexualitet.
Ja, men definitivt. Disruptionen, Mats.
Ja.
Disruption.
Ja. Nej, men jag tror ju kanske robotar kan bli disruptiv. Jag gillar ju också den här tanten som kliver upp på TED Talk som då är 60 år gammal och berättar att jag gillar sex med unga män. Jag gillar ju att hon då kan berätta det väldigt naturligt. På samma sätt som man skulle kunna berätta att jag är ganska asexuell. Jag tycker inte det där med sex är så himla kul. Liksom, och sen så är det inte laddat. Eller vad man nu har för så här preferensriktning. Så jag tycker om en vidare norm kring sexualitet i allmänhet. Mm. Och det tycker jag passar ihop jättebra med hur homosexualitet och... Att man kan få, jag är inte 100% bekväm i det här med i diskussionen kring socialt genus, men att man kan få ha sin egna mänskliga upplevelse så länge det inte förstör för andra människor.
Nej.
tycker jag liksom om då, ganska liberalt. Mm. Så.
Jag tror någonstans att trots att jag ändå pratat liksom mycket om sexrobotar, att de faller på sin fysiska existens.
Mm.
Om man tänker då de här dildosarna vi pratade om exempelvis, inledningsvis.
Mm.
Som kanske då gömdes, nu hade man ingen byrålåda i Grekland, men de låg någonstans under någon annan sten.
Mm. Ja. Det var verkligen, är det antiken det? Stenar, dildos och så män med många sexpartners.
Jo, men jag tänker då, den där sexroboten då, vart ska du ha den någonstans i ett hörn? Och så, du kan ju inte gömma den, att du kommer in, du är på fest hos någon och vem är det där? För du kan ju inte gömma den.
Ja.
Om den är en humanoid, säger man så på svenska.
Ja,
hur liksom, nej men det är Anders som står där.
Ja.
Det är Nina.
Ja.
Men jag är mer inne på disruptionen när man kommer in, alltså just liksom på VR. Mm. Just för att ingen annan visuell liksom teknik har varit mer lämplig. Att man tänker just vad video kom och liksom gjorde, men då har du fortfarande en framen och fortfarande ramen, och att VR plockar ju bort den där ramen, du kliver in i den världen.
Mm.
Nu är du här, och det VR är ju också liksom, det är lättviktigt, det är lätt att ta med det. Du har ljud.
Jag gör en vidare definition av vad robot är, vad vi kanske då pratar vi om en fysisk så nära replika av människa som möjligt, som ska vara 1,70 lång och figurera. Men en sexrobot kan också vara liksom en, jag kan sätta ihop remote sex och sexrobot med någon form av stimulans från någonting som inte är virtuellt.
Nej. Taktil stimulans.
Det typ, ser jag också kan vara.
Taktil feedback.
Och grejen är att det, eftersom jag tycker ju att sexualitet pågår i huvudet ganska lite fysiskt. Alltså det är bara en manifestation av egentligen vad sexualitet är till för. Men så det finns ju massor med saker, med upplevelser som man kan ha i bara, det kan ju vara jättesexigt med en konversation i en social kanal. Alltså det är förstärkningen av den egentligen då, som där våra kommunikationsverktyg kan göra att man kan ha mer närvarande, intima konversationer med andra som gör att liksom sex kan blomma utan att behöva vara fysiskt på samma plats. Det är någonstans där jag tycker att robotar...
Ja, det är mer en
taktil, remote,
en utopisk bild av att de faktiskt kan använda tekniken för att förstärka intimiteten människor emellan.
Givet att attityden ändras. Det är väl min stora take själv från det här. Om det är gänget bakom Pornhub som ska definiera sex 2.0 eller det är en digital dimension av sex, då kommer det inte vara satsning på intimitet. Då kommer det vara förstärkning av tuttar och liksom ganska liksom prestationsbaserade mekaniska filmningar av människor som är perfekta kroppar som fejkar sex. Då kommer det vara liksom hur vi driver sex framåt. Och det tycker kanske inte jag. Känns ganska ospännande.
Ja, alltså då att flytta det från det individuella perspektivet som alla de här egentligen sakerna har handlat om till mer av ett socialt perspektiv.
Ja.
I det då.
Så, men jag vet inte, det vart väl inget klart. Jag tror att det kommer kunna vara extremt disruptivt för konversationen kring sex med de här fem drivande områdena. Virtuell, remote, robot, immersive, alltså att du nedsänkt upplevelsen, och förstärkning.
Mm.
Alla de kommer kunna ge oss in, alltså verkligen slunga oss in i en arena som vi inte har varit i på länge som människor.
Nej.
Och kanske låsa upp lite av de här hårda knutarna kring att kunna ha en sund konversation kring sexualitet i samhället. Parallellt med jämlikhet och andra saker som vi ska behöva skruva till nu när vi ändå håller på. Typ, något sånt.
Verkligen. Så kommer vi ha bättre sex i framtiden?
Ja, men jag tror faktiskt det. Jag är ju lite optimistisk. Jag tror ju att pendelrörelsen till sämre sex kommer fortsätta. För jag upplever att vi är i det. Att vi har minskande intima relationer och objektifiering. Jag tror att det kommer pendla en bit till.
Till att ungefär 7 av 10 kollar mobilen under sex.
Ja, eller? Till att vi kanske kan komma tillbaka. Men vänta, det tycker jag genomsyra egentligen all interpersonell kommunikation, att vi låter skärmen vara emellan oss istället för att vi låter teknik förstärka oss. Mm. Och det ser jag bara som en barnsjukdom. Mm. Och det tror jag kommer fortsätta med sexet också. Mm. Men jag tror ju att i förlängningen när vi inser att vänta, fan, det här handlar ju om coola mänskliga upplevelser där vi tillsammans med respekt och mod vågar liksom ha ett äventyr i huvudet och med kroppar. Det hoppas jag att vi kommer till. Det är ju coolt ju.
Verkligen.
80 robotar in i sovrummet, Andreas. Är det det? Är det det du ser?
Jag är inne på det. Jag tror att sex kommer liksom kommersialiseras på ett sätt som vi inte har kunnat föreställa oss. Ja. Alltså hittills. Vi pratar på branschen och vi imponeras. Alltså på något vis rycker vi inte på ögonbrynen. Jag är ju inte det i alla fall när jag hör de här siffrorna som du inledningsvis pratade om på branschen. Men att det är ändå liksom bara lite skrapa på ytan vad som kommer ske härnäst.
Men jag ska bara säga det. Jag själv har ju då problem med att jag tycker att det känns trasigt i liksom sexbranschen. Och jag tycker att det finns en osund objektifiering, och det gör inte i förlängningen så gör det inte att mänskliga upplevelsen blir bättre för de inblandade. Det är bara det som jag såg något citat, det är som att dricka saltvatten när man är törstig. När man kan göra så jävla många andra coola saker som blir en bra mänsklig upplevelse. Det är typ det som jag har bekymret med, oavsett hur liksom skillade på den här bär på sitt sitt hantverk.
Mitt problem är på något vis också att den här naiviteten att AI ska vara fri från fördomar. För vi ser exempel på exempel. Visst, de första exemplen, men det är stora liksom, multinationella företag som kommer med nya liksom, gizmos som man slänger ut och så bara, oj, det vart en nazistisk Twitterbot eller det blev en, det hade vi inte kunnat föreställa oss. Så att det finns en väldigt, vi är väldigt naiva tror jag, kopplat till att tekniken är fördomsfri,
vilket, och vår förväntan på att den ska vara sund och neutral
liksom. Så kan vi bara liksom acceptera att vänta nu, det är den inte, den är som vi, och den är som vi gånger 10 om vi nu tillåter den. Så det är nog det problemet.
Men det är ju spännande. Jag känner väl att vi ska följa det. Det skulle vara kul, Andreas, att göra så här nu. Jag känner att vi ska in och summera. Det skulle vara kul att intervjua människor och få till en bra intervju kring sex i framtiden. Jag känner att vi ska återvända till det här. Att vi snarare ser det här som en intro. För att bevaka det området. Jag har varit så pass intresserad så att jag blir sugen att titta på vad är det för teknologier? Finns det någonting i det här som är sunt som inte är så jävla consumerism-laddat eller drivet av en vinstintresse och liksom manlig kultur? Vart är liksom alla riktigt jävla hunkiga mansrobotar för våra kvinnliga konsumenter? Jag vill ha den, inte på grund av politiken, för att vi ska ha en rättvis, schysst upplevelse som homo sapiens.
Jämlik.
Ja. Hur påverkas sex av tech?
Just nu kanske det blir sämre då. Men framgent.
Och det har med vår kultur att göra.
Och det har med kulturen, ja. Men framgent när liksom det här no interface snackar att vi inte kommer ha någon gräns utan den kan vara en liksom inbyggd del av oss och inte i vägen, då kommer den garanterat vara, för det här som du pratar om, hjärna till hjärna. Alltså det handlar ju om en förstärkning. Jag menar, kan du hacka orgasmen? Vi har inte pratat om orgasmer i det här.
Nej.
Men kan du hacka den? Och kan du liksom göra någonting biologiskt, de som kan det, då tror jag det händer grejer.
Det är ju ungefär det man gör med heroin också.
Det är ju, ja, du förbättrar ju produkten. Jag har ingen aning. Men
vi har ett avsnitt där då där vi ska testa.
Du förädlar den. Ja. Nej, men så är det ju såklart i den mån du kan tweaka det. Så det tror jag absolut.
Blir sexet bättre? Det svarade du
nästan på. Ett politiskt svar. Ja och nej, tror jag. För det tror jag helt har att göra också med kulturer. Och nu låter det hemskt att säga det, men jag tror också att om du är man och kvinna som du ser ut nu, då är det hemskt ens att säga det. Tänk om det blir bättre, det behöver inte vara för män, eller det kan ju lika gärna vara för kvinnor. Det blir bättre för den ena och sämre för den andra. Om ingen har kontroll över att det ska vara jämlikt, mm, så är det ju på något vis självklart att det inte blir så.
Mm.
Är du med?
Men kan du? Kommer vi kunna ha friare relationer att ha sex med? Det känner jag väl ändå så här, kommer nu bland min uppfattning om den yngre generationen, det är att det är mer okej att ligga runt som kvinna nu än vad det var åtminstone när jag var 20, vilket det är 20 år sedan nu.
Mm.
När jag då tänker tillbaka och reflekterar över det. För mig var det ju helt okej. Jag fick ju till och med en high five. Alltså det var ju fanns ju en high five-kultur,
ja,
där runt 20.
Ja.
Med, oavsett hur investerad man var i den eller inte.
Mm.
Så jag upplever kanske att det här har blivit sundare. Att en tjej kan gå fram och ta det den vill ha av livet i mycket större utsträckning nu. Även om det inte är jämlikt.
Nej.
Så det kan ju vara så att vi redan har en bra normförflyttning hos de som är yngre. Även om vi har mer näthat och polarisering också.
Yes.
Så då kommer kanske de hunkiga killrobotarna också.
Mm.
På samma villkor som liksom de fina, unga liksom kvinnorobotarna. Typ. Ja.
Precis.
Förändras vår sexualitet? Jag drar alltså igenom frågorna.
Ja, jag funderade på det. Alltså det är väl naturligt. Vi tittar tillbaka historiskt hur det har förändrats och gått i faser.
Mm.
Alltså vad händer där liksom i renässansen? Börjar man, men vänta nu, nu har vi varit taskiga mot oss själva här i 1500 år.
Ja.
Låt oss titta på den här grekiska konsten igen. Mm. Att det är allt som allt annat går i cykler. Jag tror att sexualiteten den kan inte förändras till någonting vi inte vet vad det är.
Men hur är en svår fråga där då? Vad är skillnaden mellan, om vi pratar om att en sexakt är en interaktion, har mängden interaktioner påverkas det av liksom samhällsklimatet? Om man tänker sig att man inte då, som exempelvis i väldigt religiösa kulturer nu, då har du ju en front, en social front som är en fasad, och så sen så har du ett annat liv hemma. Det visar Pornhubs statistik jättebra. Du har som mest knepiga sökningar i bibelbältet i USA, om man säger så. Där är det som mest sexuella avarter i deras preferenser.
Mm.
Medan i liberala, liksom relativt balanserade stater, där är det mer vanlig intim sex.
Mm.
Så,
Alltså jag tror att om vi kan ha mer av de här samtalen, så tror jag att det gör gott.
Mm. Ja, det gör jag med. Vad är kopplingen mellan sex, intimitet, kultur och makt då? Etablerade vi den? Vi sitter ihop på den jävla gytter.
Ja, det gör det ju.
Mm.
Vad sa du? Sex, intimitet, såklart.
Kultur och makt.
Kultur sitter där.
Mm.
Makt. Ja, definitivt. Att det, vad säger du själv?
Ja, nej, men jag vet inte. Det kändes som att vi hittar ingen definition här. Vi ser väl att de sitter ihop. Det är det som gör det lite komplicerat också.
Ja, och tyvärr är det väl så att det är de, jag menar, som det ser ut, att det är så svårt att släppa de här gamla koncepten som vi har, vilket visas gång på gång i alla möjliga fall, att det är jäkligt svårt att förändra normer.
Sex och makt hade nog inte suttit ihop om vi hade liksom tryckt upp sex högre upp i Maslows behovspyramid. Hade vi haft problem med luft, så hade luft och makt suttit ihop.
Mm.
Lite så skulle man kunna säga det också. Mm. Det är därför det blir en sån himla intrikat del av det komplexa sociala. Tänker rätt? Eller tänker vi båda fel?
Troligtvis är det att vi båda tänker fel.
Okej, okay. Ja, men vi har svarat lite grann på dem. Jag tror ju också själv att sexet kan bli bättre i framtiden, men allting sker ju i pendelrörelser. Det finns massor med möjligheter här om man liksom kan utveckla det sunt. Jag är ju själv orolig för dopamintendens, alltså att vi drogar människor. Eller att vi i huvud taget hade mjölk producerat sjuka mängder dopamin, då hade vi behövt haft ett bra samtal kring mjölk.
Mm.
Men allting då som skapar ett beroende av konsumerism är farligt. Anledningen till att vi klickar på annonser i väldigt stor utsträckning nu, det är för att vi programmerar ju människor att klicka på dem. Det är samma sak med, så det finns någonting som gör att det kan bli obalanserat kring sex. Så det tror jag man ska ta hänsyn till när man utvecklar det här. Så att det kan få fortsätta vara sunt. Mm. För det finns, det jag hittar studier på, det är att det finns de som är överdrivna porrkonsumenter, de får väldigt okapabla relationer. De förstör sin förmåga till intimitet. Mm. För att de då dricker saltvattnet när de är törstiga. Mm. typ. Ja. Finns det en koppling mellan MeToo och översexualisering i samhället? Absolut, ja, det tycker jag väl.
Definitivt.
Är det porren som utbildar våra barn? Ja, det här tycker jag är inte ännu bra. För alla våra barn, alla som har en internetkoppling kommer att få en väldigt programmerad bild av hur sexualitet fungerar. Period. Mm. Det står för 12-15% av internets innehåll är pornografi. Mm. Våra barn, våra unga barn kommer att få deras bild därifrån om inte vi kan ha en schysst konversation om vad sex är med dem. På ett oladdat sätt.
Ja, det är dags att gå hem och känna att jag uppgraderar det här sexfiltret. Ja. Ja, kanske ta ett snack, inte än snart. Ja. Snart.
Hur gammal är Elsa?
9.
9, ja, du vet det. Fan, det börjar. Det är samma här. Hur tycker du att det har varit att prata sexet, Andreas?
Mm, det har varit kul. Mm. Jättekul. Det var, vi fnissade från början. Alltså inte nu idag, men nej, när vi sa att vi skulle ha det. Ja. Och så sen tror jag vi skärpte till oss och så förstod vi att det är jätteviktigt. Viktigt.
Ja. Jag känner ungefär samma sak.
Det var jättespännande att höra vad ni som lyssnat tycker om det här. Delade ni vår bild? Ja. Är vi bara konstiga eller känns det som att vi landar i någonting bra?
Ja, jag försöker att inte moralisera eller langa för mycket värdegrund även om jag ramlar in i den själv. Och det har att göra med, jag tycker The Deuce är en utmärkt serie för att visa bilden av vad sex att det är lite trasigt. Det är så jävla synd när man kan designa så himla mycket bättre upplevelser för människor, egentligen.
Till dess att din sexrobot hackas och dödar dig.
Ja, det skulle ju vara tragiskt.
Ja, men det kanske händer.
Nej, det kommer ju garanterat hända.
Ja, den tar upp en kniv.
Ja, eller någonting annat. Det finns någon knipreaktion som gör att man blir...
Mm. Men den ger ingen könssjukdom.
Nej. Vad vi vet. Den kan programmera mitt chip.
Just det.
Ja. Som jag har hjärnan. Du, jag tror att vi stannar där. Tack till er som har lyssnat så här långt. Vi svängde och fram och tillbaka i det här. Vi länkar naturligtvis allt i show notes. Så har ni frågor så konversera gärna med oss i diverse digitala kanaler. Nästa avsnitt, Andreas, då ger vi lite prediktioner på 2018 och kanske börja planera över vad vi ska pyssla med det året.
Absolut, inget du ska missa om du jobbar med teknik eller
digitalisering.
Digitalisering. Tack, kul att snacka sex med dig, Mats.
Ja, detsamma, Andreas. Ja. Hörs vi sen.
Yes. Hej då.
Hej.